Tak se nyní můžu prosit. Roligt att se er allesammans. Du gjorde ett bra val som kom hit och inte tittade på hockey. Då skulle du vara ännu mer ledsen än du är just nu. Det går inte bra. Minns när sist jag såg, och det var precis innan jag gick upp och predika. Så du gjorde ett gott val för att komma hit. Som sagt, roligt att se dig. Vi kommer att fortsätta hela sommaren med gudstjänsten. Vi kommer att ha dem också klockan 17.00 för dig som funderar. Vi brukar ju ha 16.00 på vintrarna och 18.00 på somrarna. Nu kör vi 17.00 hela året. Oj, sänker du mig lite. Hela året så vad heter det? Får vi se hur det verkar. Ingenting är slaget i sten, men vi tänkte att vi skulle fundera så här. Så behöver du inte fundera, hur var det nu? Var det sommartid eller vintertid? Det är, som afrikanerna säger, det är bara tid. Så är det. Men i alla fall roligt att ha det här. Vi har fullbordat en undervisningsserie på 9 söndagar. Och nu har vi haft också 2 lovsångsgudstjänster, lovsångs- och förbönsgudstjänster. Nu ska vi dyka in i en ny serie. Som bara faktiskt har 3 delar. Men vi kommer under 3 söndagar att tala om någonting som håller på att bli ett litet tema för kyrkan här. Och det är nämligen, vi har gett det temat en kyrka för vanligt folk. En kyrka för vanligt folk. Det är en 3-delars serie som handlar om vem är det som evangeliet riktar sig åt. Vem är det som evangeliet och antagligen då också kyrkan riktar sig till? Och du kanske funderar, vad har det med pingstdagen att göra? Det har extremt mycket med pingstdagen att göra. Du ska få se det lite senare. De flesta människor som lever på den här jorden, de anser sig höra till kategorin vanligt folk. Eller hur? När du tänker på dig själv så tänker man ofta, ja, men jag är väl som folk är mest, typ. Det är väldigt få människor, det finns några sådana här egocentriska typer som tycker att man är väldigt speciell. Men de flesta människor, de tycker att de är nu vanligt folk. Och på grund av det här så anser sig också väldigt många tänka sig att kyrkan är inte för dem. För jag är ju en vanlig människa. Därför har inte kyrkan egentligen någonting med mig. Därför att kyrkan är inte till för vanligt folk. Utan kyrkan är till för de som har andlighet som särintresse. Eller för de som är lite så här religiöst lagda. Eller någonting sånt. För de är kyrkan. Det är bra. Det är bra för dem. Och de ska få ha sin kyrka. Och de ska få gå till sin kyrka. Och så här. Men det är inte för mig. För jag är nu bara vanligt folk. Varför är det så här då? Är det för att människor är korkade? Ja, ibland är människor korkade. Men det är inte därför. Det är därför, utan största delen är därför att kyrkan genom sitt sätt att vara har väldigt ofta förmedlat den bilden. Att man behöver vara lite speciell för att tillhöra kyrkan. Kyrkan har varit lite verklighetsfrånvänd. Den har varit lite samhällsfrånvänd väldigt ofta. Och den har varit också väldigt vardagsfrånvänd. Om du frågar de flesta människor i Finland idag att de ska på något sätt definiera kyrkan, att var finns kyrkan, så kopplar man ofta kyrkan ihop med bröllop. Eller hur? Då man ska på bröllop, vart går man då? Oftast till kyrkan. Begravningar, vart går man då? Man går till kyrkan. Konfirmation, det är snart konfirmation i Finland. Vart går man då? Jo, då går man till kyrkan. Så man kopplar ihop kyrkan med sådana här högtidliga tillfällen. Och framförallt så kopplar man ihop kyrkan med helger framom vardagen. Eller hur? Då har jag kommit hit nu. Vad är det för dag idag? Söndag, det är bra. Det är inte så mycket sommar som du är vill ännu. Det är söndag och så kommer man hit. Det är ju inte fel i att man kopplar samman kyrkan med fest. Eller hur? Det är inte fel, att vi har bröllop i kyrkan eller att vi har olika saker i kyrkan. Det är helt naturligt och det är helt rätt. Och det är ju oftast lättast att samla er här i kyrkan på helgen. därför att den här tiden, eller kanske inte den här tiden, men på måndag och tisdag så har du varit på jobb och så vidare, och nu är du ledig, och då har vi ett sånt här möte, och det är helt okej. Men det var aldrig tänkt, lyssna här, det var aldrig tänkt att kyrkan eller din och min kristna tro ska utövas på en speciell dag i veckan. Det var aldrig tänkt att på söndag så då ska jag bli lite så här småfrom, och så ska jag klä mig i några fina kläder, och ska jag gå och sitta på en kyrkbänk och sjunga någon psalm eller någonting annat och delta och lyssna på gudstjänsten. Det var aldrig tänkt att kristet liv skulle på något sätt höra till den här tårtbiten kyrkans eller kyrkobyggnaden söndagen, utan det var tänkt någonting annat. Och på grund av att det är kopplat så starkt med just det här, så tänker vanligt folk så här, kyrkan, det är ingenting för mig. Och det är lite tråkigt. Därför att kyrkan är någonting väldigt mycket för vanligt folk. Kyrkan och tron har någonting väldigt, väldigt centralt att ge för varenda människa som går och bygger. Vi ska börja med att läsa ett ord i Bibeln. Från första Timoteusbrevet, det första kapitlet och den 15:e versen. Första Timoteusbrevet, det här är Paulus som skriver till sin andlige son Timoteus. Han säger så här: det här är ett ord att lita på och värt att på alla sätt ta sig emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Okej? Det här säger Paulus, det här kom Jesus för att göra. Jesus kom för att frälsa syndare. Så om du känner dig lite som en syndare idag, så då är du bra. Då är du i bra, vad heter det, blickfång, därför då söker Jesus dig. Jesus kom för att frälsa syndare. Och här skriver då kanske den största aposteln av dem alla, nämligen Paulus. I den här kategorin syndare så är jag den största. Eller hur? Vi skriver han så. Har du din bibel, du kan gärna ta med din bibel, så får du läsa i den. Han skriver i presens, han skrev inte så att jag var den störste. Eller hur? Kan ni läsa? Ja. Han skriver, bland dem är jag den störste. Han såg sig själv, och nu måste vi tänka så här, vad menar Paulus med det här? Menar han att han går, det enda han gör på dagarna är att han går och syndar? Va? Nej. Han menar inte det, men han säger bland dem är den största. Vad betyder det? Jo, det betyder att Paulus lever med den här förståelsen av att jag behöver en frälsare. Eller hur? Jag behöver en frälsare. Paulus var lärd, han var utbildad, han hade en hög status i samhället och så vidare innan han började följa Jesus. Så han hade det ganska bra ställt. Men han insåg att jag klarar inte mig själv, utan jag behöver en frälsare därför att jag är en syndare. Med andra ord, vad ska kyrkan vara för en plats? Jo, kyrkan ska vara en plats för syndare. Eller hur? Kyrkan ska vara en plats för dem som inte har alla koppar i skåp och inte vet allting exakt hur det ska vara, men som har kommit till den insikten, jag behöver faktiskt hjälp. Jag klarar mig inte själv. Okej? Okay? Och kyrkan ska vara en plats som säger, om du inte klarar dig själv, om du behöver någon som hjälper dig, så är kyrkan en plats för dig. Om du tänker att inte exakt har allting under kontroll, om du inte har allting figured out, utfunderat, så är kyrkan en plats för dig. Så är Jesus en person för dig. Medan istället tänker många så här att Jesus, dit kan jag komma, eller kyrkan framför allt. Dit kan jag bara komma då jag har allting på något sätt klart. Då jag kan visa upp en god fasad, eller jag kan hålla mig med de som går i kyrkan. Det är därför vi har så fina kläder när vi går i kyrkan och så vidare. Därför att vi vill ge det intrycket. Då du går på en fest till exempel, så tar du inte på dig de mest smutsiga, söndriga skruvarhalarna. Eller hur? Och du tar inte heller på dig de här pölsbyxorna som du tycker om att lufsa omkring med där hemma. De här mjukisbyxorna som vi kallar dem där hemma hos oss. Utan du tar på dig lite finare kläder. Därför att du vill visa att jag har nog saker och ting ändå under kontroll. Eller hur? Visst är det så? Va? Men kyrkan, ja, du behöver inte komma i dina pälsbyxor om du vill till kyrkan. Men kyrkan och församlingen och Jesus är ju en plats där du får komma som du är. Eller hur? För att Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och det här gäller då alla. Därför att alla känner sig ju inte så här jätteheliga och jättefromma och jätte på något sätt så här som man kanske skulle borde vara. Men alla känner sig som syndare, åtminstone ibland, åtminstone om man är ärlig. Så det är inte en utvald elit, utan Johannes 3:16 säger ju, så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen, så älskade Gud dig och mig i vårt högst ofullkomliga och icke-perfekta tillstånd, så älskar han mig. När du läser i din bibel och läser om de här troshjältarna, du läser om de här stora männen, du läser om Mose, du läser om Elia och Elisa och Jesaja, och sen läser de alla apostlarna och så vidare, och säger, wow, vilka män! Det var oftast män på den tiden. Du hittar en del kvinnor också. Men, och så om du tittar på apostlarna till exempel, far till Sankt Peters katedralen i Rom och ser allihop, inklusive Paulus, står där som de här stenstatyerna, så tänker du, wow, vilka karrar. Ja? Men om du läser din bibel, det är en ganska bra grej annars som du ska göra. Om du läser din bibel verkligen, så ser du att Jesus kallar och Gud kallar högst ordinära människor. Eller hur? Högst ordinära människor. Det var som det profeten som måste stå om att han var en man av samma natur som vi. För när vi läser om profeten efter att han som sa att det inte skulle regna någonting, så regnade det inte på jorden på så lång tid, så tänker vi, undra hur han var. Så säger Bibeln, han var en människa med samma natur som vi. Precis likadan som du och jag. Vi ska läsa ett stycke här i Matteus, det 9:e kapitlet. Ta din bibel och sväng dit. Matteus 9, så läser vi där från den 9:e versen. När Jesus gick vidare fick han se Matteus. Matteus satt utanför tullhuset. Jesus sa till honom, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter era mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad det här ordet betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. För jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Här har du det igen en gång. Vem kallar Jesus? Matteus. En av de här 12 apostlarna. Vem var Matteus? Jo, han var en tullindrivare. Han var en sån som tog skatt av folk. Han var en ganska hatad människa därför att han samarbetade med romarna. Och på det sättet var ganska utstödd. När Jesus gick då, inte i kyrkan, inte ens i templet, inte ens i synagogan, utan gick på gatan, så fick han se Matteus. Han tyckte att Matteus var en reko kille. Så han sa, Matteus, kom och följ mig du. Och Matteus, han var ju mitt upp i livet, han och tog skatt och var han som Zacchaeus. Kanske han la lite i sin egen ficka. Det var lite korrumperad som många av de här var. Men Matteus, han var precis en vanlig människa. Inte någon överhelig, inte någon överlyckad i sitt liv. Utan en helt vanlig människa. Den här säger Jesus, Matteus, du och jag skulle nog ha bra tillsammans. Du och jag skulle nog passa perfekt ihop. Alltså varför gick inte Jesus? Jag menar, vi måste tänka att vi är ju Israel nu. Alltså här där Jesus gick. Vi är Israel nu, Guds utvalda folk, där man har studerat lagen, där man studerar profeterna. Det fanns ju fariser, så det måste jag bara dingla ner för träna. Det fanns ju hur många som helst som har kunnat välja. De kunde gamla testamentet utan till. De var med andra ord högst kvalificerade för en, som vi kanske skulle kunna säga, en andlig tjänst. Jesus går förbi alla av dem och så kallar han en tullindrivare. Han säger, kom med mig du. Jag tycker det här är så bra för det ger mig hopp. Därför att jag är inte så högkvalificerad. Utan ibland känner man sig som den här tullindrivaren. Den här tullindrivaren, hade tackat ja då till att följa Jesus, så gjorde de som de nästan alltid gjort. De får hem och hade en hemmafest. Eller hur? Det gjorde de hela tiden i kring Jesus. De hade en hemmafest, och när de hade hemmafest, vad gjorde då Matteus? Att jag undrar vem jag har som jag ska kunna bjuda med nu då jag ska bjuda hem Jesus. Jag känner nog den där farisén lite grann i alla fall. Jag tog ju lite tullar av dem här om dagen. Och så plockade han ihop den här gräddan som han kände av sina bästa vänner och de som han kände som var typ Facebook-vänner. Då vet du ungefär vilka vänner man talar om. De som man har gillat någon gång på en Facebook-sida. Han kallar sina verkliga vänner. De som fariséerna kallar syndare och publikaner. Alltså det var ett sånt här skällsord på lite så här löst folk. Sådana som inte var så högt i rang. De bjöd han hem Matteus. Hur kunde han göra det? Därför att Jesus kunde inte ha varit något dömande. Matteus som just har träffat Jesus. Så hade insett redan att med Jesus så kan bjuda hem vem jag vill. Jag kan vara precis som jag är. Jag behöver inte ställa mig till någonting. Jag behöver inte låtsas vara någonting. Utan jag kan bjuda hem precis vem jag vill. Därför satt han tillsammans med, som fariserna sa, syndare och publikaner. Och när Jesus blev lite kritiserad för det här då. För han gjorde inte det här något så här i skymundan. Utan han gjorde det helt öppet. Så blir han lite kritiserad för då att han äter med syndare och publikaner. För att nu när vi läser Bibeln då 2013. Så förstår vi inte riktigt alltid vad det betyder. Jag menar, om man äter med någon. Jag menar, man kan sitta tillsammans i samma bord på McDonald's. Och det betyder inte så jättemycket. Men om du äter med någon på Bibelns tid. Så betyder det att jag accepterar dig. Det betyder att du och jag, vi är på samma nivå. Man åt med dem som var på samma nivå. Eller så försökte man äta med dem som var på lite högre nivå. Så man skulle få lite mer statuspoäng i samhället. Så när Jesus äter med de här syndare och publikaner så säger han åt dem. Jag accepterar er. Jag accepterar er. Och det här gjorde fariséerna väldigt arga. Men då säger Jesus, inte jag kommit för att kalla rättfärdiga. Jag har kommit för att kalla syndare. Jag har kommit, vad Jesus säger då, är att jag har kommit för att kalla dem som behöver mig. Eller hur? För är du rättfärdig och har du alla koppar i skåpet, så behöver du Jesus. Men församlingen, kyrkan, som ska vara för vanligt folk, ska vara för sånt folk som vet att man har nog inte så riktigt alla koppar i skåpet. Utan man behöver hjälp. Eller hur? En sån kyrka vill vi vara med och bygga. Sen fortsätter Jesus och kallar vanliga människor. Och vi tittar i Matteus 10 så ser vi listan, en av listorna på Jesu lärjungar. Vi hittar Simon Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Thomas, Matteus, Jakob och Tadeus, Simon och Judas Iskariot. Och av de här då 12 så var fyra fiskare. Eller hur? Simon och hans bror Andreas och Jakob och hans bror Johannes, de var alla fiskare. Helt normala knegare som jobbar med sina händer och sin utkomst, för att få sin utkomst. Filippus vet man inte riktigt vad han sysslar med. Bartolomeus vet man inte heller vad han sysslar med. Thomas vet man inte heller vad han sysslar med. Matteus, han vet vi, för han läser just dem. Han var den här publikanen, han var tullindrivare, han var skattmasen. Skatteverket, ni vet hur omtyckta de är. Jakob vet man inte riktigt vad han sysslar med. Tadeus, lite okänt också. Simon Ivraren däremot, han var en sån här rebell. Han var med i ett parti. Parti och parti. Men de kallade seloterna, för de ville med våld slänga ut romarna. Det var de som på något sätt gjorde en massa attentat. Man kan säga dåtidens terrorister. Där var Simon Ivraren med. Och sen Judas Iskariot, han var väl någon sorts ekonomiansvarig typ. För att han hade tydligen hand om ekonomin. Alltså helt vanliga knegare. Vanligt folk. Såna som du och jag. Det var de som Jesus kallade. Nå, idag då så är det pingstdagen som Kerstin talar om. Pingstdagen firar vi till minne av att Jesus fullbordade sitt löfte. Ni vet när Jesus var klar här på jorden. Han hade just uppstått och lärjungarna blev jätteglada. De hade sjungit den här gamla sången, jag går och fiskar. Han hade sjungit med varandra och så gick de och fiska och så kom Jesus tillbaka och sa hej, jag lever. Och så blev de igen jätteglada och jätteöverlåtna så här på, för nu ska de satsa allt för Jesus igen. Och så hade det gått några dagar och så säger Jesus, nu ska jag fara härifrån. Tror ni de blev glada? Han hade äntligen kommit tillbaka. Äntligen hade han uppstått. Och nu ska han fara därifrån igen. Men då säger Jesus så här. Att jag ska inte lämna er faderlösa, säger han. Utan jag ska komma till er. Jag ska sända den helige ande som hjälpare till er när jag far härifrån. Okej? Okay? Jag tror inte de förstår så jättemycket vad Jesus menar. Men på pingstdagen då. Så står det i apostlagärningarna att de var samlade tillsammans. Ett gäng, vadå? Vanliga människor. 120 ungefär var de. Ett gäng vanliga människor. De var där uppe i ett rum. Och kanske de funderade på att fara ut och fiska igen. Jag vet inte om det börjar klia i Petrus fingrar igen här. Att det börjar rycka i nätmaskorna. Men i alla fall, de här vanliga människorna fick på pingstdagen möta en helt extraordinär Gud. Och det är det som är skillnaden. Att vara kristen betyder inte att du är ovanlig. Att vara troende betyder inte att du blir någon speciell. Eller att du blir det ena och det andra. Att vara troende betyder att du är en vanlig människa som får kontakt med en extraordinär Gud. Det är det betyder. Om du funderar, vad är det för skillnad mellan en troende och en icke-troende? Du kan inte se det på håret, du kan inte se det på kläderna, eller skulle du åtminstone inte borde göra. Utan man ska se ganska normal ut. Men vad är det för skillnad? Skillnaden finns inte i dig och mig, utan skillnaden finns i att en troende människa har fått kontakt med en Gud som har all makt i himlen och på jorden. Det är det som är skillnaden. Och det är den här kontakten med Gud som lärjungarna fick naturligtvis när Jesus vandrade på jorden, men på ett speciellt sätt på pingstdagen, som gjorde att de här vanliga människorna fortsatte att vara vanliga. Men de här vanliga människorna fick vara med om väldigt ovanliga saker. Därför att de tillhörde en högst, om vi kan kalla honom så, högst ovanlig Gud. Jag vet inte om det finns en vanlig Gud och en ovanlig Gud. Men i förhållande till oss är han ytterst ovanlig. Och det är det här som gör skillnaden. Vi ska inte bli på något speciellt sätt. Men vi ska få kontakt. Och vi har kontakt för hoppas jag. Och hela tanken med den helige ande är det att vi ska fortsätta att ha kontakt med en fantastisk Gud. Det står så här i Apostlagärningarna, det fjärde kapitlet och den trettonde versen. Det här handlar om när de blir förföljda. När pingstdagen hade varje och så predikar de som blir de förföljda. Så blir de fängslade. Och så står det så här, när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte, lyssna här, märkte att de var olärda män ur folket, då blev de förvånade. Men så står det, men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit tillsammans med Jesus. Det är det här som är skillnaden. Du behöver inte vara något speciellt. Vad ska jag säga, är andligt inriktad eller någon sorts spirituell person eller någon sån här, utan du ska vara högst vanlig, men du kan få kontakt med Jesus. Du kan få kontakt med honom och han kommer att förändra ditt liv. Han kommer att ta hand om dig på ett sätt som du aldrig trodde var möjligt. Och församlingen ska vara en sån plats, en plats för vanligt folk, där det är Gud som gör skillnaden. Därför ska du inte exkludera dig för att du tycker att du bara är vanlig. Utan om du är vanlig så ska du passa väldigt bra in. Och jag hoppas verkligen att du ska känna det här också. Att jag passar väldigt bra in. För om kyrkan fungerar som kyrkan ska fungera, så ska vanliga människor kunna komma in och säga att det här är helt nice. Det här är helt okej. Okay. Här kan jag vara precis som jag är. Men de verkar till ha kontakt med någon. Va? De verkar till ha relation med någon som kanske inte jag känner. Men det ska vara helt vanliga människor. Meningen med pingstdagen, som vi då firar idag, var att vanligt folk skulle på sitt eget språk förstå vem Jesus är. Det står så här i Apostlagärningarna 2 och 1. Om du har lite tålamod så ska vi läsa ett lite längre bibelstycke. Det står så här. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm dragit fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det här låter ju lite spooky, eller hur? Tungor som av eld. Vad är det här för något? Och tänker man efter det så kan man tro att de blev som den här guiden som absolut skulle guida Marina och mig i Israel, alltså i Jerusalem på den här Via Dolorosa-vägen. Och vi ville inte att han skulle guida oss, för vi visste att i slutet av guiden så skulle han ändå ha pengar av oss. Och det var vi inte så intresserade av. Men han gav sig inte, utan han knallade med oss där och berättade. Så då han kom till den här till Golgata, till korsplatsen, så sa han att här dog Jesus, sa han. Och så var han död i 3 dagar. Och efter på 3:e dagen blev han förvandlad till en duva. Och så flög han upp och satte sig på Oljeberget. Så han hade inte riktigt läst på hur det fungerar. Och man kan tänka när man läser det här att efter det så blev de nog förvandlade till duvor och satte sig på Oljeberget. Det här är en ganska spektakulär upplevelse, eller hur? Visst? Eller är det så att du vaknar och du ser en tunga, en eldstunga över din skalla och du tittar i spegeln? Va? Är det så? Nej, ni skakar på huvudet. Det är ganska en extraordinär upplevelse. Men vad händer då? Vi ska läsa vidare. Det står, nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Så byter vi. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpnade och förundrade sa de, är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi kan vara parter, meder, elamiter som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller Asien. Det är som en geografilektion det här. I Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen eller åt Syrene till. Eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Alltså, meningen med den helige ande på pingstdagen var inte att de skulle bli lite märkliga och tala någonting som ingen förstod. Det var precis tvärtom. Hallå? De skulle tala så att folk fatta. Kyrkans uppdrag och uppgift är ju att tala så folk förstår. Eller hur? Den helige andes uppgift är ju inte att göra oss lite märkliga och konstiga. Utan den helige andes uppgift är att hjälpa oss att förklara vem Jesus är så folk förstår. Eller hur? Är det inte bra det? Jag tycker att det är jättebra. Det är den helige andes uppgift. Men i kyrkan har det blivit nästan tvärtom ibland. Där många av de karismatiska uttrycken har fjärmat vanligt folk från kyrkan. Och gjort oss, måste man säga, talar om oss i kyrkan, mera svårförståeliga. Därför anser många, också i kyrkan, att de inte är så andliga. Jag brukar tala om min life-grupp av gubbar. De brukar säga att vi är nog inte så andliga. Va? Därför att man har en bild av andligheten. Att man ska vara lite sådär mystisk. Lite spirituell. Va? Lite så för svårförståelig. Så här, Guds vägar är outgrundliga. Eller vad står det? Och speciellt många män upplever att de inte är andliga. Också i kyrkan. Därför i kyrkan så sjunger vi ganska mycket. Har du lagt märke till det? Har du lagt märke till det? Ja. Och när jag talar med män så är det inte alla som sjunger så jättemycket utanför duschen. Va? I duschen då brummar det på så mycket, men inte det så jättemycket. Men i kyrkan sjunger vi så mycket, och eftersom jag är karl, nu är jag lite stereotyp här, jag hoppas du förlåter mig. Eftersom jag är karl och inte tycker om att sjunga, så säger jag, ja men jag är nog inte så andlig ändå. Va? Någonting annat vi gör i kyrkan, vi pratar mycket. Va? Och som karl kan man tänka så här, jag är nog inte så här verbal, det där sköter min fru om. Så här. Så att, då är jag inte så andlig. Va? Och många av de här sakerna, eller de här sakerna som jag just räknade upp, de handlar inte om andlighet. Eller hur? Det är ju bara uttryck. Andligheten finns på ett helt annat plan. Andlighet är inte att vara konstig och tala konstigt, utan det är något helt annat. Den helige ande hjälper oss inte att vara konstiga, utan hjälper oss att bli förståeliga. Eller hur? När den helige ande kommer så ska han hjälpa dig att bli förståelig. Så att människor fattar vem du har mött och vem som har gjort någonting i ditt liv. Är jag ute efter att ta bort anden nu då, andedop och tungotalet? Absolut inte. Aldrig i livet någon skulle få ta det här ifrån mig överhuvudtaget. Jag menar, jag om någon behöver hjälparen den helige ande. Eller hur? Jag om någon behöver verkligen få det som Jesus lovar, att vi ska få en hjälpare. Jag behöver dopet i den helige ande. Jag talar gärna i tungor. Vet du det? Jag talar gärna i tungor. Jag behöver en hjälp när jag ber. Därför att när jag ber så är det en snårskog här uppe i skallen. Och alla tankar flyger och far. Då är det så fantastiskt bra att få be i den helige ande. Att bara mitt hjärta får kommunicera rakt upp till Guds hjärta och säga mitt hjärta, så här är det. Och säga Gud tillbaka, I know. Så säger han. Va? Det är fantastiskt. Jag är inte överhuvudtaget ute efter att vare sig trycka ner eller skymundande överhuvudtaget. Men jag är övertygad om att den helige andes primära uppgift är att göra så att människor förstår. Så att då jag förstår evangeliet, förstår vem Gud är. Okej? Okay? Verklig andlighet, vad är det för någonting? Nu har jag bara några minuter kvar, så nu ska vi gå ner för landning här. Verklig andlighet, det är att vara sann, äkta och genuin. Det är att inte kasta på sig en fasad eller en mask. Det är att vara sann, äkta och genuin och att tillåta den helige anden. Nu måste jag läsa innantill här, för det här blir krångligt. Jag skriver det själv här i morse. Kanske det var utan den helige anden då, eftersom det var krångligt. Så här i alla fall. Det är att vara sann, äkta och genuin och tillåta den helige ande att ha ett växthus på insidan av mig där han odlar en massa fruktträd. Det där lät ju väldigt poetiskt på något sätt. Vad är det för växthus? Jo, sådana här frukter vill han odla i mig. Galaterbrev 5:22 säger så här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Tror du att vanligt folk behöver det där? Va? Tror du att vanligt folk behöver? Oho. Den där dosen. Lägger du tillbaka den där bilden? Eller hade jag inte bibelställt det? Jag kanske hade. Där. Nej. Ja, det har jag inte. Ursäkta. My fault. Andens frukt är kärlek, glädje, frihet, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det där behöver alla människor. Jag behövde det idag. Jag håller på att krotta med gräsklipparen. Vi har en traktorgräsklippare som jag får låna av min svärfar. Och det har gjort att jag inte börjar klippa gräsmattan mer, utan mina söner klipper jättegärna, för de får köra traktor. Den har fått något fel på gasvajern, så jag drog fram någonting uråldrigt. Min son tittar med fasa på den som jag drog fram, och vi höll på att krotta med den där gräsklippan, och det gick dåligt. Och jag blev mer och mer irriterad. Och där körde Johan här. Där är Johan Bäckman, min andra granne. Han körde med sin traktorgräsklippare runt omkring där. Jag blev mer och mer irriterad. Sen var han klar och så kikade han på mig. Och då använde han de här andens frukter. Vänlighet och godhet. Så kom han över. Så sa, vill du lån? Så sa jag ja. Och så lånade jag hans gräsklippare. Och så, nu om du kommer hem till oss, så är den klippt. Vanligt folk behöver ha de här andens frukterna. Och det är de frukterna som den helige ande vill odla på insidan av mig. Därför att det finns så mycket i mig som inte riktigt sånt. Som det står också om i Bibeln, som vi inte ska gå in på här nu. Men som vanligt folk kämpar med. Men då vill Gud komma och ge det här till oss. Vi ska läsa ett bibelställe så slutar vi. Frågan är bara, vilket? Lukas, det 18 kapitlet. Ska vi se, Lukas det 18 kapitlet, så står det så här. Jesus säger, för några som var säkra på sig själv, att de var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var en farisé, den andra en publikan. Farisén stod och bad för sig själv och sa, Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som denna publikan. Människan vet som säger, när vi talar om Gud och säger, ja, men jag är som folk är med. Så jag har nu inte rånat någon och inte har nu dödat någon och så vidare. Jag är ganska helt okej. Passar bra med den här farisén här. Eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Men publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig för bröstet och bad, Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. För var en som upphöjer sig ska bli förmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Om du tittar på de här två bönerna, vem var det som Jesus hade kommit för att frälsa? Syndare. Det var de som han kom för att frälsa. Inte egen rättfärdiga, små, andliga skrytmånsar som visste hur det skulle gå till. Utan sådana som sa, jag behöver hjälp Jesus. Vanligt folk, det är det som Jesus är till för. Vi vill jättegärna vara en annorlunda kyrka. En kyrka som handlar om Gud, absolut. Men som är till för vanligt folk. Det vill vi vara. Vi vill jättegärna också vara lite obekväm och lite peta på dig. Och kolla bakom fasaden. Varför? Därför att det här behöver varje människa. Gud är ute efter en relation till vanligt folk. Att förvandla våran vardag som han gjorde med lärjungarnas vardag. Är du som folk är mest? Välkommen. Då passar du bra in. Ska vi be tillsammans.